är den 14 januari och det är dags för Avanza-podden, avsnitt 166 närmare bestämt. Och idag ska vi prata om ett ämne som har varit väldigt hett senaste månaden, senaste året. Jag pratar nämligen om hållbarhet och investeringar. De här typiskt sett gröna aktierna, eller de aktier som har fått en grön stämpel på sig, har ju gått alldeles fantastiskt på börsen senaste året, men kanske primärt senaste månaden. Men är det en hållbarhetsbubbla? Är de här värderingarna verkligen hållbara? Och vad finns det som talar för emot och vad finns det för risker och vad har vi för tankar och tips på området? Så det tänkte vi prata om idag, och vi ska även ta upp vilka är de populäraste gröna aktierna, om vi får kalla dem det, hos Avanza.
Ja, jag tycker att det här avsnittet kommer bli jätteintressant, Johanna. Jag tänker mig tillbaka, vi har ju nämnt det väldigt många gånger i den här podden, att man måste förhålla sig till hållbarhetstrenden, man måste läsa på, man måste någonstans skapa sig en uppfattning kring hur ESG-faktorer och hur hållbarhet påverkar affärsmodellen i de bolagen man äger. Och ibland har vi fått kritik för det här, och ibland är det människor som slår dövörat till när det kommer till hållbarhet. Och sen kom 2020 och 2021.
Ja, det är väl en bra beskrivning av det, för under förra året så hände det ju enormt mycket på området. Jag menar, vi har EU med sitt gröna giv, sin långtidsbudget som vi har pratat om, där 30% viks till investeringar för att hindra klimatförändringarna. Vi har flera länder i Asien som anslutit sig till de länder som har ett mål om koldioxidneutralitet till 2050. Kina har det till 2060. Vi har Joe Biden med en mer ambitiös klimatagenda som blev vald till president i USA, och nu har vi även en demokratisk majoritet i senaten. Så att 2020 blev väl någon form av genombrottsår, skulle jag vilja säga. Men som alltid när det blir väldigt starkt intresse för ett visst ämne eller område så att säga, så finns det också några små varningsflagg som vi kanske vill lyfta lite.
Ja, och jag tänker mig någonstans att det har ju blivit trångt i ingången. Det är klart, räntorna där ute är väldigt låga. Det talar för aktier. Det förstärker också den här trenden, eller epitetet som man brukar prata om, TINA, there is no alternative. Nu har vi sett amerikansk tioåring som nästan är på ett års högsta, åtminstone högsta nivån på 10 månader. Och man börjar också fundera kring, är det nu inflationen kan tänkas komma? Det skulle kunna lägga sordin på riskviljan, sentimentet i marknaden. Samtidigt så hoppas ju och tror vi alla på en ekonomisk återhämtning under 2021 och 2022 in i nästa år också. Men även om det skulle ske, alltså det här med hållbarhet, jag tycker att det är så fantastiskt att du är hållbarhetsansvarig nu på Avanza, för det här har aldrig legat mer rätt i tiden. Det är klart att vi ska vara hela och rena på bygget, på bolaget, och göra gott, och det kan vi både på E1, S1 och G1, men även när det kommer till marknaden och fokuset här, för det är ju en sekulär tillväxt, Johanna. Det spelar ingen roll riktigt, ingen roll, det är lite kanske orättvist att säga, men det spelar mindre roll hur ekonomin går precis här och nu, eller hur BNP utvecklades i det fjärde kvartalet, eller hur stort BNP-tapparna blev under 2020 och pandemiåret, därför att det här växer ju alldeles oavsett. Det här måste växa alldeles oavsett. Det fastnade hos mig när Patrik Lindqvist var med från Handelsbanken och sa att det här måste ju växa 3-5% lite mer än ekonomin i stort kommande 20-25 åren. Det fastnade verkligen hos mig.
Mm. Det sätter ju fingret på vilka liksom krafter det faktiskt finns bakom det här. Så att det är bra. Vi har ju sett en enorm rusning av sparare till bolag som på något sätt är kopplade till de här gröna investeringarna. I synnerhet har vi sett en rusning till bolag inom solenergi, solpaneler, inom elektrifieringen av bilar, så elbilsbolag. Vi har sett inom vätgas, bränsleceller, lite på samma tema. ja, men clean energy överlag, vindkraft och så vidare. Och bolag kopplade till elbilar på ett annat sätt, då i synnerhet laddinfrastrukturen som behövs. Vi tog ju fram lite siffror på vad det är som har skett. Och då ser vi att på bara de senaste 3 månaderna så är det ett bolag som har haft en ökning av antalet aktieägare på flera 100%. Om vi tar NIO, en kinesisk elbilstillverkare, så är de 285% fler ägare via Avanzas plattform idag än för 3 månader sedan. De har 40 000 nya, eller de har 40 000 aktieägare, och det gör det här bolaget till den näst mest ägda av de här typiska miljöaktierna, om vi ska kalla dem det. Och skäll inte på mig sen, jag lägger liksom inga värderingar i det här nu, utan mer de bolag som brukar klass, som har den här tydliga stämpeln. Det mest ägda av de bolagen, det är svenska Soltech Energy, som är ett svenskt bolag inom solenergi. De har 42 000 ägare. Och som sagt, sen kom NIO med 40 000. Sen kommer Tesla med 38 000 ägare, som alltså har färre aktieägare då än en kinesiska NIO, som förvisso är noterat i USA. Sen kommer Nibe, småländska värmeluftspumpar, med 34 000 ägare. Sen kommer Elus Vind med drygt 30, eller med 30. Acelio, även det inom solenergi. De har 27 000 ägare. Powercell, svenskt bolag verksamma inom bränsleceller, de har 25 000 ägare. Sen kommer Zaptec, norskt bolag inom laddinfrastruktur för elbilar. De har 20 900 ägare, så nästan 21 000 ägare. Och då har de bara varit noterade i drygt 3 månader också. Så de har 20 800 nya ägare här de sista 3 månaderna. Och sen kommer Xpeng, även det är ett kinesiskt elbilsbolag med 16 000 ägare, och sen kommer Etrion, svenskt bolag som anlägger solcellsparker. Så ni ser, det är en jättetydlig, det finns några tydliga sektorer här. Det är elbilar, det är solenergi, och det är ju de sektorerna som har gått alldeles makalöst bra också. Men det är ju ändå lite anmärkningsvärt att ett bolag som NIO, eller Soltech Energy för den delen också, har över 40 000 ägare på vår plattform, Niklas.
Ja, men alltså jag tänker mig att det skulle kunna bli någon form av FOMO här också, som man ofta, begrepp man ofta slänger sig med, och den här branschen kanske är duktig på att slänga sig med begrepp, men oftast så pratar man ju både om TINA och FOMO, alltså there's no alternative, därför att räntan är så låga och alternativen till aktier är så få, och FOMO då, fear of missing out. Och ofta så tycker jag att när man pratar om FOMO så har det en negativ klang. Jag menar inte på något sätt att ha en negativ klang här, utan mera bara att väldigt många ser den här trenden, man ser vad som händer, det blir väldigt, väldigt trångt i ingången när alla ska in samtidigt, och det är därför vi också ser de här skjutsen upp i värderingar på de här bolagen. De stiger ursinnigt, och jag menar, Johanna, vi pratade ju om det här tidigare, för nu får du fylla i farbror här som börjar bli lite glömsk, men Nibe, där hade vi, vad gick de från P kanske 30 upp till 45 eller så där på några månader, det kan vara ett halvår sedan, 9 månader sedan vi pratade om det, och då började man redan där prata med det här en grön bubbla. Sen fick vi en sättning och sen så såg vi att det tog fart igen, men det var ju innan den här jättegröna fyrklövern som vi nu ser.
Ja, helt rätt. Jag kan bara instämma där.
Grästuva var ordet jag sökte efter. Och det här finns alltså någon form av FOMO här. För man brukar ibland säga att man hoppar från tuva till tuva. Och nu är det den gröna tuvan. Och man tror väl uppenbarligen att tuvan är grönare på andra sidan. För den här gröna vågen, den är här definitivt nu. Men i julas, då fick jag lite grann en släng av FOMO, Johanna.
Aha, vad fick du FOMO för?
Jo, nej men jag har ju barn, 2 stycken till antalet. Det är bara en som äter socker. Vi försöker att inte ge så mycket, men det är svårt att hålla emot. Och en julkalender vill man ju ha i juletider då såklart. Och där på affären så noterade jag att julkalendrarna, premiumalternativen har dragit iväg. Ni känner ju mig vid det här laget, jag är ju ingen premiumkille på det sättet så att säga. Men jag noterade att Ferrero eller Kinderägg då, som ägs av Ferrero, de är onoterade. Där hade man en julkalender, en Kinderäggs julkalender för 70 kronor och det fanns en ännu dyrare för 150 kronor. Och en no brand kalender som kanske inte är, ja, den som är i lägsta skiktet kostar 10 kronor. Och där så fick jag ju för mig då att herregud vad varumärke gör mycket. Det är oerhört viktigt med varumärke. Och vad hände? Alla de här 150 kronors kalendrarna i varenda butik som jag gick in i, Johanna, för farmor ringde och sa att det här ska Nelly ha, köp en sån där. Okej, det hade jag gjort narr av det några dagar tidigare, men samtidigt också insåg att herregud vilket värde det finns i varumärke. Jag tyckte det var intressant. Då skulle jag gå och köpa den här, fanns inte någonstans. Och där fick jag ju någon form av FOMO och förmodligen alla andra också. Det tog slut, det fanns inte någonstans. Och nu kanske du tänker, Niklas, okej, det var jättegullig berättelse och sådär. Men vad är egentligen kopplingen till det vi pratar om nu? Ja, men lite grann är det ju att det finns inte jättemånga bolag där ute som är de här riktiga lösningsbolagen. Det är oerhört mycket kapital som allokeras in i den gröna vågen. Det finns inte lika många mottagare, det finns inte lika många bolag som vad det finns kronor, dollar, euro, yen, yuan och allt vad det är att ta emot de här pengarna. Så därför ser vi de här enorma uppgångar. Enphase är ett bolag inom solenergi i USA som 7 januari valdes in i S&P 500. Tesla nyligen, nu var det Enphase. Det bolaget, de hade solceller och det var någon form av teknologi. Jag är inte helt hundra hemma på det här. De hade även mjukvara och batterilagring. De hade stigit 569% på ett år och 8,5% på 3 år. Nu kom de in i S&P 500. Det gjorde Tesla också. Det är också ett bett på det här förnybara. Det visar någonstans den här FOMO-effekten som jag inte menar i en negativ bemärkelse då. Men att det lyfter värderingarna när alla vill in samtidigt. Det varenda julkalender tar slut. Aktierna tar ju inte slut för de handlas ju löpande, men värderingarna trycks upp rejält.
Visst är det så. Du kanske skulle ha gått in på Tradera, så hade det varit någon flink marknadsmänniska som hajade det här trycket och hade köpt upp och nu sålde dem för 400 kronor styck.
Jo, men visst, så är det. Det där har vi sett tidigare år när det har varit de här riktiga värmeböljorna. När man köper upp fläktar och säljer dem dyrare. Eller till och med det värsta jag har sett, Johanna. Det mest extrema jag har sett, det är när folk lägger upp fläktar och hyr ut dem veckovis till jättehöga prislappar på Blocket.
Ja, men prenumerationsintäkter gillar vi ju.
Ja, det är innovativt. Det har lyft värderingarna. Hur ska man tänka kring det här? Hur tänker du kring det här? För jag menar, småsparare som vill äga de här aktierna långsiktigt, där kanske man köper in sig och sen låter man det vara. Andra trader såklart och handlar mer frekvent, mer kortsiktigt. Men alla ska in samtidigt och det lyfter värderingarna. Hur bör man tänka?
Man bör tänka på lite olika sätt. Men det är ju så här tråkiga svar. Som sprid riskerna, köp för en liten peng och istället i flera bolag. Satsa inte allt på en bransch eller en teknik, oavsett hur bra du tycker den tekniken är och hur mycket du tror på den för framtiden. För att det händer ju otroligt mycket inom det här området och det är inte alls säkert att den teknik vi idag tror kommer vara lösningen är det som vi anser kommer vara lösningen om 10 år. Om 10 år kanske det är något annat som har dykt upp. Och då vill man ju inte sitta liksom och ha satsat allt på just den här tekniken. Så att försök sprida riskerna och köp för mindre belopp. Det är klart, när man ser något bara dra, 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 dra. Då önskar man ju att man hade stoppat in allt man äger och har. Men det kan ju även slå åt andra hållet. Jag kan ta ett exempel själv, personligt exempel. Jag behöver inte gå in på vilket bolag det är, men det är ett av de här väldigt ägda bolagen nu då på listan. Som jag fick för mig att köpa här i slutet av hösten. Och sen dess har det gått helt fenomenalt bra. Jag köpte för en liksom relativt sett liten peng. Inte alls, det var inte alls något av de större innehaven i min portfölj. Verkligen tvärtom. Jag skulle säga att det var längst ner och skvalpade. Idag så såg jag att det utgjorde mitt näst största innehav.
Ja, och du tar ju verkligen tillfället i akt också att påminna mig om det här. För att du sa ju åt mig att köpa, och det vet ju både du och jag att jag inte gjorde. För ibland så träder min sävlighet fram. Ja. Och då blir jag ju irriterad på mig själv. Och det här är ju också lite med tillbaka till FOMO där, och vad jag egentligen menade med mitt julkalenderexempel, att när man bara ser att alla julkalendrar tar slut, det förstärker ju mitt sug att jag måste jaga till nästa butik och nästa butik och nästa butik, för jag måste ju hitta den här. Det verkar som att alla vill ha den, och då vill jag ha den ännu mera. Och det, så här är det ju på börsen också, men hur det tar sig uttryck, det är ju inte att aktierna försvinner, utan som sagt då att värderingarna höjs upp i skyarna helt enkelt.
Ja, nej. Men det, vad säger du, Niklas? Är det en bubbla?
Ja, men så här, det behöver inte vara en bubbla. Eller så här, jag tror inte att det är en bubbla. Jag tror det här är den starkaste trenden vi någonsin har sett. Men långsiktigt, i det korta perspektivet, så har vi ju sett här då med, som sagt, både TINA och FOMO, båda de förstärker ju de negativa aspekterna, om man så säger, i det korta perspektivet. Väldigt många vill in samtidigt, oerhört mycket kapital ska allokeras, för få bolag som är mottagare. Vilket gör att det lyfter värderingarna, och där ska man ju vara medveten om att de här bolagen ska ju någonstans växa in i värderingskostymen. Så att det finns ju en stor risk att flödesmässigt, när pengarna trycks in, när det blir trångt i dörren, så lyfts värderingarna upp, och sen så när man har kommit in och tagit de positionerna man ska ha, att man får en, liksom, en liten återgång, en liten sättning, och den där lilla sättningen kan vara tillräckligt stor för att en och annan ska få ont i magen och sälja, vilket innebär att man blir en förlorare på volatiliteten, i brist på bättre uttryck. Alltså att man får ont i magen när det svänger, det går ner lite grann, man tycker att nej, det här var inget roligt, och så säljer man av. Är man långsiktig här, så ska man ju försöka identifiera vinnarna och spara långsiktigt, för jag tror att det kan bli lite volatilt i och med att värderingarna har stigit i det korta perspektivet. Men samtidigt, som sagt, det här måste ju vara en av de starkaste, om inte den starkaste trenden. Problemet är ju att branschen växer, men vi vet ju inte vilka bolag som blir vinnarna. Och jag kan också tänka mig, när det här segmentet växer så starkt, att det också är många lycksökare som söker sig dit.
Ja.
Jag kommer ihåg för ett eller två år sedan, det gör du också, när det var en liten trend att många bolag la till blockchain eller bitcoin-aktienamnen, och det var något bolag som sålde te, och så la man till, om det nu var bitcoin eller blockchain i namnet, så rusade den 100%, och det fanns hur många sådana här exempel. Det är ju inte rimligt.
Nej, skicka ut ett pressmeddelande där man säger något om att vi ska börja jobba med AI och blockchain och sådär. Så.
Nej, det finns ju många buzzwords, och någonstans så risken i den här branschen borde ju ändå vara någorlunda hög. Och då menar jag att teknikrisken, risk för snabba teknologiska skiften. Men det är ju bra i slutändan, för det är bra för mänskligheten. Nu vet jag att en stor utmaning när det kommer till elbilar, det är ju kostnaden för batterier. Och helt plötsligt så börjar man prata om solid state batterier istället för litium-ion batterierna, som kommer att sänka kostnaderna jättemycket. Och det är klart, sänks kostnaderna, så sänks barriärer för människor att köpa elbilar. Och där kanske vi får en ännu snabbare adaption av elbilar. Att det ska vara revolutionerande inom elbilskategorin, som jag har förstått det. Jag har inte tagit 7,5 högskolepoäng i solid state batterier, men jag har ändå förstått att det är väldigt, 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 väldigt viktigt. Och helt plötsligt kanske man har investerat i ett bolag som jobbar med de här litiumjonbatterierna utan att vara säker på att de adapterar solid state batterier och den trenden, vilket gör att de kanske blir ett Kodak. Och för er som lyssnar på det här nu, jag tror inte att jag är ute och cyklar när det kommer till den här nya batterityppen, men ta det jag säger med en nypa salt. Tänk dig mera svepande. Jag försöker liksom visualisera risken för teknologiska skiften. Men Johanna, teknologiska skiften är jättebra. Det är bra för mänskligheten, det är bra för hållbarheten, det är bra för den här utmaningen. Jag skulle inte vilja äga tillverkare kanske av exempelvis solceller, eller det är väl ingen fel i det. Men då skulle jag gärna också vilja veta att det inte kommer ny teknologi imorgon som omkullkastar det här bolagets framtidsutsikter.
Nej, visst är det så. Det kan ju hända grejer. Fråga den som satt nersmetad med Kodak-aktier och trodde att det var framtiden, eller inte kunde se något slags hot mot själva fotografering och film.
Nej, så att,
eller vad säger man? Vad säger man? Analog foto. Analog foto.
Ja, nu har ju de fått väldigt mycket vind i seglarna. Nu har inte jag kollat på aktiekurserna på någon månad, men de fick ju väldigt mycket vind i seglen, för att det är ju många, som jag förstår det, kemister som jobbar på Kodak. Och de fick ju möjlighet att tillverka, bli underleverantör då till bolag som tillverkar coronavaccin. Så att de fick ju några statliga medel i USA, och den här fick ju en enorm skjuts aktiemässigt. Där ska man också vara försiktig.
Ja, absolut. Men alltså Kodak i sig, det var väl vissa delar som konkade. Alltså som för ett tiotal, 10 år sedan, 15 år sedan.
Det utgår jag definitivt från att det var. Men själva Eastman Kodak på börsen överlevde.
Mm, men de plockades ju av och introducerades igen väl?
Det vet jag faktiskt inte. Det kan mycket väl vara så. Men här ser vi, för er som lyssnar på den här podden, gå in på Eastman Kodak och kika på den aktiegrafen. Tryck 3 år tillbaka eller gå tillbaka ännu längre, så kommer ni lite grann. Det här var jättebra att vi fastnade lite grann här, Johanna, för att jag tycker att det här är verkligen ett skolboksexempel på risken när någonting blir väldigt, väldigt hett.
Ja, det kan ändras snabbt och man är inte alltid den första som ser det. Ett sätt att få exponering mot hela liksom lösningsbolagstrenden utan att riskera att man blir lite fartblind och fastnar i en och samma bransch, det är ju faktiskt det här med fonder. Och jag vet att till och med du, Niklas, när det kommer till den här typen av bolag, tycker att fonder, en aktivt förvaltad fond med en duktig förvaltare, kan vara ett bra alternativ. Just eftersom man då får en spridning över sektorer, bolag, branscher, tekniker, och man får det automatiskt, för det är lätt att bli hemma eller fartblind själv och vikta lite för mycket i ett enskilt bolag. Och det är också någon, får man hoppas, om det är en duktig förvaltare som har lite örat mot rälsen och håller sig mer up to date med vad som sker i världen än vad det är faktiskt väldigt svårt att ha koll på själv.
Jag håller helt med. I det här fallet så tycker jag definitivt att man kan fundera kring om en fond kan vara rätt väg att gå, antingen som helhet eller som en del av en portfölj om man vill ha en exponering mot hållbarhet. Och vi pratade ju här alldeles nyss om det är en bubbla eller inte. För att ta det här klassiska uttrycket att i det korta perspektivet så historiskt har vi tenderat att kunna överskatta saker och ting. Men i det längre perspektivet så i de allra flesta fall så underskattar vi väldigt mycket. Och jag tror att det är så i det här fallet också, att vi kanske överskattar i det korta perspektivet. Men jag tror att vi definitivt underskattar kraften i det här i det längre perspektivet, i och med att det är en oerhört tydlig trend. Det här är typ ett år sedan vi såg siffror från Morningstar som sa att det var 3 gånger så högt flöde in i hållbara fonder som vad det var i vanliga fonder. Och där hade det inte riktigt tagit fart intresset för den här nischen. Men redan där såg vi att kapitalet flödade om. Och det finns också en missuppfattning där ute om att kapitalet är dött och man handlar aktier på begagnat marknaden, på sekundärmarknaden, och kapitalallokering spelar ingen roll, bolagen fortsätter ju göra det de gör ändå och skövlar regnskog och håller på med massa utsläpp och allt vad det är. Inget hade kunnat vara mer fel. Det är självfallet så att kapitalet och kapitalmarknaderna påverkar hållbarheten och diskussionen där ute. Man kan definitivt påverka genom att välja vart man vill kanalisera sina slantar. Så den tycker jag att vi har bockat av.
Ja, vi har bockat av den, men jag ska fastna vid den lite, en liten stund i alla fall. Varför är det så då att det spelar roll? Det spelar ju roll av otroligt många skäl, kapitalallokeringen. Alltså det kan ju vara bolag som belånar sina aktier. Det kan vara bolag som ska ha obligationslån. Alltså det finns ju otroligt många anledningar till att ett bolag vill att ens aktie ska vara likvid och gärna stå högt i kurs, och att bolaget ska värderas hyfsat också. Det finns ju ingen företagsledning som går till jobbet och känner så här, om kursen halveras, det hade varit trevligt. Det händer inte, det finns inte. Och det är inte bara av privatekonomiska skäl, utan det är även för bolaget. Ingen vill ha ett bolag i kris. Det sänder inga bra signaler och underlättar inte alls bolagets expansion.
Nej, och jag menar som du säger här, jag menar det är ju självfallet så att tittar vi på kapitalallokering och tittar vi på hur bolagen finansierar sig där ute, så är det så att man har gröna tillgångar, så har vi sett att man kanske kan få lite billigare finansiering. Det är förmodligen idag och ännu starkare trend framåt så att väldigt många vill köpa gröna obligationer eller för den delen vanliga obligationer i bolag som är hela och rena. Och tar vi bolag som inte är det, ja, då pratar vi väldigt mycket om stranded assets. Jag menar, Exxon åkte ur Dow Jones, det mest anrika indexet i USA, världens äldsta från 1896. Det är ett prestigeindex utan dess lika. Där åkte Exxon ut och sen åkte Salesforce in. Det var 3 ut och 3 in. Men där är det så att man funderar kring stranded assets. De gjorde en jättenedskrivning motsvarande till SCB, och det är inte alls länge sedan. Och vi har sett enorma nedskrivningar inom olja och gas. Det är klart att det fördyrar ju också upplåningen allt annat lika. Och vi har ju också sett väldigt mycket som tyder på att om ett bolag är hållbart så kommer kunderna, och det blir väl kanske främst primärt då kundfokuserade bolag, att se sin försäljning öka också. Plus att de anställda, även de är ju vanliga människor som förmodligen vill göra gott och göra rätt. Och bolagens varumärke har väl aldrig varit mer exponerade för sociala medier och hamna i skam och i skamvrån om det är så att man inte sköter sig. Så det här är ju viktigare än någonsin.
Det är superviktigt, och det är svårt för bolag som är klassade som, så att säga, som bruna. Jag hörde just ett radioprogram, det var Sveriges Radios vetenskapsprogram Klotet, som hade en timma om, det var helt enkelt 5 olje- och gasbolag, eller 15 bolag som utvinner olja och gas, eller 15 projekt ska jag säga, men som står för 75% av de samlade utsläppen vi får göra. Och då tog de just upp det här och rabblade upp vilka banker det är som har finansierat dem, som har gett dem lån helt enkelt. Och det här är ju ingen fråga som kommer tas upp i färre program och färre medier över tid, utan det är ju en trend som vi har sett öka mycket och kommer fortsätta öka helt enkelt.
Ja, jag tycker att det här är jätteintressant, för att är man en bank som går ut och säger att man tar hållbarhet på allvar, då borde det rimligtvis vara så att det genomsyrar hela organisationen. Och sen har jag full förståelse för att man inte vänder en supertanker på en timma, men precis som du är inne på nu, det borde genomsyra låneböckerna också. Det borde genomsyra kreditgivningen. Alltså inte bara att man i sin fonddel väljer bort bolag inom icke-hållbara branscher, utan även när det kommer till bolagen, bankens utlåning. Att man inte lånar ut pengar till bolag, verksamheter som definitivt inte är hållbara. Eller inte står inför en transition, Johanna. För vissa fokuserar ju på det. Och jag råkade trilla in på ett bolag här för någon dag sedan. Du ska inte tro att jag är inne i dina tassemarker, men det skrivs så himla mycket om hållbarhet. Så att jag kan inte missa det.
Du får komma in hur mycket du vill i mina tassemarker. Jag tror att jag har en gissning på vad du syftar på. Men shoot, så får vi se.
Ja, jag tror att du definitivt vet vad det här är, och jag tycker att det är så roligt, för jag får lära mig så mycket av dig som brinner så pass mycket för det här, och jag har lärt mig massor bara senaste året och den här trenden har tagit fart. Men det är ju danska Ørsted, och jag undrar nu om jag uttalar det rätt då, men de rankas som världens mest hållbara bolag enligt Corporate Knights 2020 Global 100 Index of Most Sustainable Corporations. Det finns ju förmodligen 51 olika sådana här utmärkelser, så det betyder ju inte på något sätt att de är det mest hållbara bolaget i världen, utan enligt den här rankingen då. Men det intressanta är att de var en av de mest fossilintensiva energibolagen i Europa för bara ett årtionde sedan. Så att det här måste ju på något sätt vara ett skolboksexempel på att den här transformeringen, transitionen, och fonder som tillåts äga en viss andel bolag inom transition som är på väg från det gamla och in i det nya, att de faktiskt kan göra den transformationen och att det inte bara är snicksnack.
Det är superhäftigt. Det är superhäftigt, och redan vägen det måste gå. Du har så rätt i det. Och därför blev jag så glad när jag såg att Swedbank Robur, Sveriges största fondbolag, de skruvade åt tumskruvarna här och utesluter all form av bolag som utvinner fossil olja eller gas från sina fonder. Det kom det ett pressmeddelande om här i veckan. Men med undantaget att om det var bolag som efter noggrann bedömning klassades som så kallade omställningsbolag, där Robur såg en tydlig liksom potential, eller där Robur tror att de kommer uppfylla Parisavtalets mål om koldioxidneutralitet 2050, då kan de göra ett undantag och redovisa det här på Robers gröna lista, som de kallade det. Men jag tyckte det var väldigt positivt att man, när man utvinner olja och gas, så ser man ändå den här transitionen som måste göras.
Ja, men precis. Så nej, jag tycker att det där är intressant. Och sen så finns det ju två olika spår också inom hållbarhet, tänker jag. Jag menar, ta de som är utdelningsjägare där ute som söker efter saftiga villebråd med hög direktavkastning på utdelningssavannen. Vi var ju lite svältfödda under förra året. Nu tyder ju mycket på att vi kanske får en renässans för utdelningar verkligen 2021. Vi fick det redan hösten 2020. Men här någonstans på samma sätt som att man kan fokusera på hög direktavkastning och hög utdelningstillväxt, så finns det ju två spår också när det kommer till hållbarhet. Dels så är det ju de bolagen som försöker vara hela och rena och städa framför egen dörr, så att säga, och gör det de kan. Jag har sagt det här förut, vi tar två exempel då. Ett Husqvarna som elektrifierar motorsågar och gräsklippare, eller så kanske vi tar ett Epiroc som elektrifierar hela fordonsflottan, fordonsparken i gruvor där runt om i alla gruvor i världen. Det är ju ett sätt att göra det på, att man liksom går från det fossila i sina produkter till det förnybara eller el. Sen beror det ju såklart på hur elen är genererad, jag förstår det också. Men man gör det man kan i bolaget. Men sen har vi ju också lösningsbolagen. Och mitt aktiehjärta, det klappar ju verkligen för att hitta de här lösningsbolagen. Och tidigare år när du och jag har pratat om det här, då har vi har ofta nämnt Tomra och Nibe och BRF och faktiskt Alfa Laval och vad heter de nu då? I Neste i Finland, när det är förnybar del mot flygindustrin, flygbränsle och lite Vestas och sådär. Men nu har det ju kommit så oerhört många nya namn, och Avanza Swiper har vi ju släppt nyligen, och när vi skulle kategorisera in bolag där, då slog det mig att solcellsbolag, det var ganska standard för de flesta att vara upp 100, 150, 200, 250% i fjol. Och vi ska ju inte låta någon av våra lyssnare tro att varken du eller jag tror att det är en normal årsavkastning. Det är en euforisk rusning efter den här typen av bolag såklart. Men just för att komma tillbaka och knyta ihop påsen, de här två spåren, både bolagen då som är hela och rena, som ska, där förvaltarna vill ticka av ESG-boxar, de ska göra det de kan, de ska inte vara bad boys och dåliga, utan de ska sköta sig så att säga. Och sen har vi lösningsbolagen. Vad föredrar du mest?
Det är klart jag föredrar lösningsbolagen mest, och för det är ju de som faktiskt löser ett rejält problem vi står inför. Så dels av liksom mänskliga skäl, eller vad man ska säga. Sen så är det ju som så också att jag tror ju att potentialen, om man träffar rätt där, är högre ur ett aktiekursperspektiv också. Men man ska vara medveten om riskerna som vi har varit inne på.
Ja, och jag tycker att det är rätt sätt att tänka på det här när man i media läser om en grön bubbla. Är liksom fenomenet en bubbla? Nej, definitivt inte. Det som möjligtvis är en bubbla, det är ju att värderingarna trycks upp rejält i det korta perspektivet för att alla ska rusa dit. Ett sätt som jag tycker att man kan lösa det på, det är ju genom att försöka identifiera vilka bolag man vill äga, och sen så duttköper man. Så gör jag ofta själv, att jag skalar upp, jag köper in mig lite grann och sen lite mer och så lite mer och så lite mer. Jag är för feg för att lägga alla pengar vid ett bräde, och speciellt om det är aktier som rör sig desto mer, då vill jag gärna skala upp lite grann över tid, och jag kan tycka att det är rätt väg att gå. Men för en stund sen så pratade vi om fonder, och liksom att Niklas, till och med du kanske tycker att det är rätt väg att gå. Och det gör jag. Därför att det jag är orolig för här, det är att aktiespararnas gyllene regler, 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Vi vet att för många, både hos oss och i Sverige i stort, har alldeles för få aktier. Bättre hos oss, man är mer intresserad av sina pengar hos oss vill jag tro. Så bättre riskspridning, och det kan vara så att de har fonder också. Jag vet inte, det kan jag i och för sig kolla fram. Men att man förbättrar riskspridningen där. Men vi måste också prata om sektorer, för att techsektorn har gått väldigt bra. Förnybar energi, lösningsbolag har gått urstarkt. Det finns en rädsla hos mig att man kanske köper in lite för mycket i det som har gått lite väl mycket i det korta perspektivet, och att man därigenom har en lite undermålig sektordiversifiering. Alltså man har en hög sektorkoncentration. Och där tycker jag att försök tänka på det, och i en fond så får du ju en naturlig riskspridning åtminstone 16 innehav. Så att jag är nog här beredd att tycka att det är rimligtvis bättre att ha en fond mot det här temat, den här nischen, och sen cherrypickar man. Du vet, när man är på restaurangen och säger, kan jag få lite av det här och det här också. Mm. Att man kanske plockar in ett eller några bolag som man tror lite extra på toppen.
Det håller jag helt med om. Det är så klok ibland. Men hur vet man då om fonden är hållbar, om vi får använda det kanske uttjatade uttrycket, på riktigt, eller om det är greenwashing? För att det är klart att, jag menar, fondbolag och fondförvaltare är inte dumma. De ser vad konsumenter efterfrågar och vad det är som flyger. Ja, det är framförallt bra avkastning. Men man petar nog gärna in ett ord hållbar och sådär lite här och var i namnet eller produktbeskrivningen och så vidare. Och det är inte alltid så himla lätt som vanlig sparare eller som för någon att egentligen veta vad är vad och sådär. Och då är det ju som så att jag skulle vilja säga att om vi kollar på typ svenska fondbolag av de i alla fall de jag har haft mycket kontakt med så jobbar många har ett relativt ambitiöst hållbarhetsarbete av många skäl, men framförallt av finansiella skäl, att det är viktigt att de bolag man investerar i är välskötta, har liksom inga onödiga risker inneboende i sig. Och man jobbar även med exkludering av vissa sektorer och så vidare. Men även mer där på djupet. Men det kanske vi bara ska förvänta oss, tycker jag. Det är väl egentligen inget som man ska ha en applåd för. Det är hel och ren är ju, det bör ju vara någon slags lägsta nivå. Men om man då vill ha fonder som investerar mer i lösningsbolag, ja, men då är det ju primärt aktivt förvaltade fonder. Det är inte ett jättestort utbud, men det finns ett par. De kan klassificeras som miljöfonder eller ny energi. Det är en annan klassificering som finns hos Morningstar. Och sen får man helt enkelt göra lite detektivarbete, läsa på, kolla de 10 största innehaven, läsa förvaltarbreven, uppdateringarna som brukar komma en gång i månaden eller i alla fall en gång per kvartal. Och liksom skrapa lite sådär. Det kommer komma mer och mer klassificeringar utifrån EU-regelverk med någonting som heter disclosure-förordningen som trädde i kraft i vår och sen om ett år ungefär taxonomiförordningen. Men det kommer inte lösa all världens problem. Det kommer fortfarande inte vara supertydligt och vi är som sagt inte där ännu. Så att vi försöker bygga ut på vår plattform de beslutsstöd vi har, hållbarhetsstämpeln, ESG, risk scores, hållbarhetsindikatorn heter det, och den typen av verktyg. Men sen är det lite grävjobb själv skulle jag vilja säga.
Ja, och jag var med på ett seminarium här tidigare och pratade lite grann och då fick jag en fråga från en av åhörarna som sa att om jag har gjort min hemläxa, jag köper en aktie och sen går den ner, vad har jag då gjort för fel? Och det här, jag tycker att det är en jättebra fråga och jag vill bara påminna här också om att en aktie och ett bolag kan gå åt skilda håll. Jag menar, en aktie, det är ju faktiskt en ägarandel i ett bolag som är börsnoterat. Jag förstår att det låter banalt, men någonstans så får vi inte heller glömma det. Och det kan gå jättebra för bolaget, men att aktien har dragit för mycket. Och när aktien drar för mycket, då är det ganska rimligt också att en del tycker att åh, herregud, ja, och det kanske har gått upp 20-25%, och det är ju låga nivåer när vi pratar om den här branschen. Det är absolut inte lågt i övrigt om man då säger att börsen ska stiga 7% om året. Jag förstår hur galet det kan låta, men det är klart att om någonting stiger väldigt mycket på kort sikt, då är det också rimligt att se att en del sparare tar hem vinster, eller en del aktörer ska sägas. Så att det är bara ett medskick att om man då köper in sig i bolag här och aktien sjunker, det behöver ju inte vara så att man har gjort fel, utan aktier rör på sig, så att försöka att identifiera vinnare långsiktigt om man vill ha en exponering mot den här branschen, för branschen växer. Och sen får man nog gärna investera långsiktigt löpande för att komma in rätt, så att säga.
Använda din metod av duttköp.
Ja, men verkligen.
Ja, med det sagt, nej, vi tror inte att det är någon bubbla, men ja, alla aktier svänger, alla aktier kan gå ner, vissa kanske har stigit lite oförtjänt mycket nu av den här gröna vågen som vi har sett och kommer inte ha möjlighet att, eller kommer inte växa in i sin värderingskostym, då kanske de kommer falla lite mer än andra, men långsiktigt så, så finns det finns starka drivkrafter bakom och den generella trenden är tydlig.
Exakt, marknaden är nykär, vi befinner oss i nyförälskelsefasen, det här är som du säger definitivt ingen bubbla långsiktigt, men det kan vara en värderingsbubbla på sina håll. Men som sagt, det kommer man ju runt lite grann med de tips och råd vi har gett här i poddavsnittet. Det vi kan säga, det som jag också tycker är vårt ansvar, det är ju att bjuda in intressanta gäster inom olika områden där ute för att lära oss förstå. För det finns många delar av marknaden för hållbarhet, både liksom ESG-delen men hållbarhet, lösningsbolag, olika typer av förnybar energi, om det är solenergi eller vindkraft eller vattenkraft eller vad det än är. Tipsa oss jättegärna i Facebookgruppen Avanza-podden, så kan vi försöka bjuda in gäster som kan göra både oss och er, dig, du som lyssnar på det här, lite klokare helt enkelt.
Och där gav du mig en bra en liten knuff också, eftersom jag har på min lista och har lovat att bjuda in en person inom carbon capture, CCS-teknik, koldioxidlagring, och även en person inom gruvdrift och mineraler som behövs till batterier. Så att tror du imorgon för mig.
Till du imorgon, Johanna, jätteintressant. Det var ingen pik åt ditt håll, men superintressant. Och hörni, tusen tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Har vi några avslutande ord, Johanna?
Nej, håll huvudet kallt, ta det lugnt där ute och
dutch up. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!